Prolog. I ljusets borg. Pedro Niles blick gled över audienskammaren. Men han var djupt försjunken i tankar och de åldrade ögonen såg inte det som fanns framför dem. Trådslitna väggbonader. En gång stridsbaner för de härar som han hade kämpat mot i sin ungdom hängde på väggarnas mörka träpanel. Bakom den fanns stenmurar, tjocka även här i själva hjärtat av ljusets borg. Rummets enda stol, tung, hög, nästan en tron, var lika osynlig för hans blick som de fåtaliga borden som utgjorde resten av möblemanget. Till och med den vitklädde mannen som knäböjde på den stora gyllene solen som var inlagd i de breda golvplankorna hade för stunden försvunnit ur Niles tankar, trots den iver som mannen utstrålade. Få människor skulle avfärda honom så lätt. Jared Byer hade fått tid att tvätta sig innan han blev förd inför Niles. Men både hjälmen och harnesket var matta efter resan och bar spår av lång användning. En feberaktig, hetsig glöd brann i de mörka ögonen, djupt liggande i ett ansikte som saknade varje uns av hull. Han bar inte något svärd. Det tilläts ingen att göra i Niles närvaro. Men likväl syntes han vara på gränsen till en våldsam urladdning, likt en jakthund som väntar på att kopplet ska lossas. I vardera änden av rummet fanns långa eldstäder där två brasor brann för att hålla undan senvinterns köld. Det var egentligen ett enkelt soldatrum. Allting var välgjort, men ingenting överflödigt eller överdådigt, bortsett från solen på golvet. Den man som befordrades till högste generalkommandant för ljusets söner förde med sig egna möbler till audienskammaren, medan den flammande solen av guld hade nötts av generationer av besökare, belagts med nytt guld och nötts igen. Detta guld skulle ha räckt för att köpa vilket som helst av de stora godsen i Amadasia, tillsammans med den tillhörande adelstiteln. I 10 år hade Nile trampat det under sina fötter utan att en enda gång ägna detta en tanke. Lika lite som han tänkte på den gyllene sol som var broderad över bröstet på hans vita tunika. Det fanns föga plats för guld i Pedro Niles tankar. Slutligen återvände hans blick till det närmaste bordet, täckt med kartor, brev och rapporter. I oredan låg 3 löst hoprullade teckningar och han tog upp en av dem, motvilligt. Det spelade ingen roll vilken. Alla 3 avbildade samma scen, trots att olika händer hade ritat dem. Niles hud var tunn som skrapat pergament och åldern hade spänt den hårt över en kroppshydda som såg ut att vara idel ben och senor. Men likväl fanns det ingenting bräckligt över honom. Nile innehade ett ämbete som aldrig bekläddes av någon vars hår inte redan var vitt, ej heller av någon som var mjukare än byggstenarna i sanningens kupol. Och likväl blev han plötsligt medveten om hur senig handen var som han höll teckningen med, medveten om att hast var av nöden. Tiden höll på att rinna ut. Hans tid höll på att rinna ut, men den måste räcka. Han skulle tvinga den att räcka. Han förmådde sig att rulla upp det tjocka pergamentet till hälften, bara så mycket att han kunde se det ansikte som han var intresserad av. På sina ställen hade färgerna blivit suddiga under transporten i en sadelväska, men ansiktet syntes tydligt. En yngling med rödaktigt hår och grå ögon. Han såg ut att vara lång, men det var svårt att avgöra med säkerhet. Frånsett håret och ögonen kunde han ha kommit till vilken by som helst utan att väcka någon uppmärksamhet. Denna pojke har utropat sig till draken återfödd, muttrade Nile. Draken. Namnet fick honom att känna en kyla som hörde vintern och ålderdomen till. Det var det namn som burits av Luce Theron Trelamon, den man som hade dömt varje man som kunde leda kraften, då och för evig framtid, till vansinne och död, och på så vis hade dömt även sig själv. Det hade gått mer än 3000 år sedan Aesirdernas stolthet och skuggans krig hade ändat sagornas ålder. 3000 år, men legenderna och profetiorna hjälpte människorna att minnas. Åtminstone kärnan av det som hänt, även om detaljerna hade gått förlorade. Luce Therin Frendebane, mannen som hade inlett världsfallet. Den katastrof under vilken vansinniga män med förmågan att styra den kraft som drev själva universum hade jämnat bergskedjor med marken och fått uråldriga riken att sjunka till havets botten. Jordens yta hade omdanats och alla överlevande hade flytt likt vilda djur för en skogsbrand. Det hade inte slutat förrän den sista av de manliga Aesirderna låg död och en skingrad mänsklighet åter kunde börja försöka att bygga upp någonting av spillrorna, där det ens fanns spillror att bygga av. Världsfallet, inetsat i människors minnen genom legender och amsagor. Och enligt profetien skulle draken födas på nytt. Nile hade inte avsett sitt yttrande som en fråga, men Baer uppfattade det så. Ja, högste generalkommandant. Det har han, och utlöst ett värre vansinne än någon annan falsk drake jag tidigare hört talas om. Redan har tusentals svurit sig till honom. I Terrabon och Aradoman rasar inbördeskrig, utöver deras krig med varandra. Strider rasar över hela Elmoth-slätten och Tomans huvud. Terrabonier mot Domani. Båda mot mörkervänner som säger sig kämpa för draken. Åtminstone rasade striderna tills vintern fick dem att mattas. Jag har aldrig sett oroligheter sprida sig så snabbt, högste generalkommandant. Det var som om någon hade kastat en fackla i en hölada. Och även om snön har fått det att lugna sig så kommer elden att flamma upp igen när våren kommer, hetare än någonsin. Nile avbröt honom genom att lyfta ett finger. Nile hade redan två gånger låtit Baer framföra sin berättelse med en röst som brann av hat och vrede. En del av det hade Nile redan hört från andra källor och i vissa sammanhang visste han mer än Baer. Men varje gång han hörde det berättas sporrades han att fråga igen. Geoffrey Bornholt och tusen av sönerna döda. Och det var Aesirdres verk. Det råder inget tvivel om detta, Sean Baer. Inga som helst, högste generalkommandant. Jag såg dem efter en skärmytsling på vägen till Form. Två av häxorna från Tervallon. De kostade oss mer än 50 man innan vi kunde skjuta dem fulla med pilar. Du är säker? Säker på att de var Aesirdre. Marken rämnade under våra fötter. Baers röst var stadig, full av övertygelse. Särskilt mycket fantasi hade inte Jarrett Baer. Döden var en del av soldatens liv, hur den än gestaltade sig. Våra led träffades av blixtar från en klar himmel. Vad kan de ha varit annat än Aesirdre, högste generalkommandant? Nile nickade bistert. Sedan världsfallet hade det inte funnits några manliga Aesirdre, men kvinnorna som fortfarande använde denna titel var illa nog. De pratade vitt och brett om sina tre eder, att aldrig yttra ett osant ord, att aldrig skapa ett vapen med vilket en man kunde döda en annan, att använda kraften som vapen endast mot mörkvänner och skuggans yngel. Nu hade de slutligen avslöjat dessa löften som de lögner de var. Han hade alltid vetat att ingen kunde vilja använda kraften annat än för att utmana skaparen. Och det innebar samtidigt att tjäna den svarte. Och du vet ingenting om dem som intog form och utplånade hälften av min legion. Kapten Bornholt sa att de kallade sig för Sjonsen, högste generalkommandant Sabair. Han sa att de var mörkvänner, och hans anfall krossade dem, även om det blev hans död. Hans röst växte i intensitet. Jag mötte många flyktingar från staden. Alla som jag talade med var ense om att främlingarna hade brutit upp och flytt. Det var kapten Bornholts verk. Nile suckade tyst. Det var nästan exakt samma ordalydelse som Bayer hade använt de första två gångerna han berättade om härarna som hade dykt upp synbarligen ur intet och intagit form. En god soldat, tänkte Nile. Det sa alltid Jeff från Bornholt. En god soldat, men utan förmåga till självständigt tänkande. Högste generalkommandant, sa plötsligt Bayer. Kapten Bornholt gav mig verkligen order om att hålla mig utanför striden. Jag skulle iaktta och avlägga rapport inför er och berätta för Dain, hans son, om hans död. Ja, ja, sa Nile otåligt. Han betraktade Byers magra ansikte en kort stund och tillade: ingen tvivlar på din ärlighet eller ditt mod. Det är just en sån sak som Jeff från Bornholt skulle göra. Att ge sig in i ett slag där han fruktade att hela hans trupp skulle gå under. Och ingenting som någon med din klena fantasi skulle kunna hitta på. Det fanns inte mer att inhämta från denne man. Du har uppfört din uppgift väl, som Bayer. Du har min tillåtelse att föra budet om Jeffram Bornholts död till hans son. Dain Bornholt är med i Monwolda, i närheten av Tervallon. Enligt den senaste rapport som jag har tagit del av. Du kan ansluta dig till dem. Tack, högste generalkommandant. Tack. Bayer reste sig upp och bugade djupt. Likväl tvekade han när han rätade på sig igen. Högste generalkommandant, vi blev förrådda. Hatet gjorde hans röst sträv. Av denne mörkvän som du nämnde tidigare, som Bayer. Han lyckades inte hålla skärpan borta från sin röst. Ett års planerande hade gått om intet tillsammans med de 1000 ljusets söner som hade stupat. Och Bayer envisades med att tala om en enda man. Denne unge smed som du bara har sett 2 gånger. Denne Perrin från Truefloden. Ja, högste generalkommandant. Jag vet inte hur, men jag vet att han bar skulden. Jag vet det. Jag ska se vad som kan göras angående honom, som Bayer. Bayer öppnade munnen igen, men Nile lyfte avvärjande handen. Du kan gå. Den magre mannen hade inget annat val än att buga igen och lämna rummet. När dörren stängts bakom Bayer sjönk Nile ner på den tronliknande stolen. Vad var det som hade fått Bayer att hata denne Perrin med sådan glöd? Det fanns alldeles för många mörkvänner för att man skulle kunna öda kraft och hat på en enda. Allt för många mörkvänner, bland hög och låg, som gömde sig bakom vackert tal och breda leenden, allt medan de tjänade den svarte. Och likväl skulle det inte göra någon skada att lägga ännu ett namn till listorna. Han skruvade sig på den hårda stolen, försökte finna en behaglig ställning för sin gamla kropp. Inte för första gången tänkte han frånvarande att en kudde kanske inte skulle vara allt för överdådigt. Och inte för första gången sköt han undan tanken. Världen störtade mot sitt sammanbrott och han hade inte tid att ge efter för sin ålder. Han lät alla de tecken som förebådade katastrofen passera genom sitt medvetande. Charabon och Aradoman härjades av krig. Inbördeskrig rasade i Carhain. Stridsfebern blev allt hetare i Cheer och Ilien. Gamla fiender som de var. Kanske betydde dessa krig ingenting i sig själva. Människor stred ständigt med varandra, men vanligtvis kom krigen ett i taget. Och förutom den falske draken som hade uppenbarat sig någonstans på Elmoth-slätten fanns det en annan drake som hemsökte Saldé. Och ännu en som sargade Cheer. 3 stycken på samma gång. De måste vara falska drakar allihop. Det måste de. Därtill kom ett dussin andra saker, småsaker. Några var kanske bara grundlösa rykten, men tillsammans med de övriga tecknen. Rapporter om att elkrigare sett så långt västerut som i Marondi och Candor. Bara 2 eller 3 åt gången, men 1 eller 1000 elfolket hade korsat världsryggen endast 1 gång tidigare sedan världsfallet. Det var under Eilkriget som de då hade lämnat Eilöknen, den ödsliga vildmark som var deras hem. Det sades också att Athelmere, havsfolket, övergav handen för att söka förebud och järtecken. För vad ville de inte säga? Och seglade med halvfulla eller rent av tomma skepp. Elien hade utlyst jakten på hornet för första gången på nästan 400 år. Hade sänt ut hornsökare för att leta efter det sagoomspunna Valerys horn som enligt profetian skulle kalla upp döda hjältar från graven för att kämpa i Termon Gaedon, den sista striden mot skuggan. Ryktet sa att ogerna, så tillbakadragna att de flesta människor trodde att de bara fanns i sagans värld, hade kallat till möten mellan sina vitt utspridda städningar. Vad Niles såg som allra mest talande var att Aesidena uppenbarligen hade visat sitt rätta ansikte. Det sades att de hade sänt ut några av sina systrar till Chaldre för att bekämpa den falske draken Mushroom Tame. Tame besatt den bland män så ovanliga förmågan att leda kraften, vilket i sig var någonting att frukta och förakta, och få trodde att en sån man kunde besegras annat än med Aesidenas hjälp. Man tog hellre emot Aesidenas hjälp än att behöva möta de fasor som oundvikligen skulle ta vid när vansinnet satte in, så som det måste göra hos en sådan man. Men uppenbarligen hade Ter Vallon sänt ut andra Aesidenas för att stödja den falske draken i form. Ingenting annat kunde förklara det som hade hänt. Nile skönde ett mönster som fick honom att frysa in i märgen. Kaos grep omkring sig. Sånt som förut varit otänkbart skedde gång på gång. Hela världen tycktes sjuda, närma sig kokpunkten. Han såg det tydligt. Den sista striden var nära. Alla hans planer skulle gå i stöpet. De planer som skulle ha fått hans namn att vördas bland ljusets söner i 100 kommande generationer. Men kaos bar också med sig möjligheter. Och han hade nya planer, med nya mål. Om han bara kunde behålla nog med styrka och vilja för att driva igenom dem. Ljus, låt mig behålla livet länge nog. Han väcktes ur sina mörka tankar av en vördnadsfull knackning. Kom in, fräste han. In kom en tjänare klädd i vitt och guld, bugande. Med nedvänd blick anmälde han att Yashim Carradine, ljusets invigde, inkvisitor för ljusets hand, hade anlänt på högste generalkaptenens befallning. Carradine steg fram bakom mannen utan att invänta Niles svar. Niles tecknade åt tjänaren att lämna dem. Innan dörren helt hade hunnit stängas knäböjde Carradine medan han svängde elegant med den snövita manteln. Bakom solen på bröstet fanns den schalakans röda herdestav som symboliserade ljusets hand, av många kallade åklagarna, om än sällan i deras närvaro. Ni önskade min närvaro, högste generalkommandant, sa han med kraftig stämma, och sålunda har jag återvänt från Terrabon. Niles betraktade honom. Carradine var reslig, i övre medelåldern, med vita stänk i håret, men likväl spänstig och stark. De mörka, djupt liggande ögonen rymde som alltid en antydan om dold kunskap. Han uthärdade högste generalkommandantens tysta granskning utan att blinka. Det var få män förunnat att ha så rent samvete eller så starka nerver. Carradine knäböjde på golvet. Väntade med ett lugn som antydde att det inte var någonting märkvärdigt med att få order att omedelbart återvända till Amador, utan att någon orsak därtill angivits. Men så sades det också att Yashim Carradine kunde vänta ut en sten. Stå upp, son Carradine. När den andra mannen rätade på sig tillade Nile. Jag har fått oroande tidender från form. Carradine rättade till manteln medan han svarade. Hans röst rymde nätt och jämt det mått av respekt som var tillbörligt. Det var nästan som om han talade till en jämlike, inte en man som han svurit lydnad intill döden. Högste generalkommandanten syftar på de nyheter som framförts av Jarrett Pyre, tidigare kapten Bornholts närmaste man. Det ryckte till i ögonvrån på Niles vänstra öga. Ett gammalt tecken på annalkande vrede. Han hade trott att endast tre män visste att Byr var i Amador och att det av dem var endast Niles som visste varifrån han hade kommit. Det var inte allt för förslagen, Carradine. En dag kanske din önskan att veta allting leder till att du hamnar i dina egna åklagares händer. Carradines enda reaktion på det nedsättande namnet var att hans läppar spändes en aning. Högste generalkommandant, handen söker sanningen överallt, i ljusets tjänst. I ljusets tjänst. Inte i ljusets söners tjänst. Alla sönerna tjänade ljuset, men Pedro Nile undrade ofta om åklagarna överhuvudtaget ansåg sig vara en del av ljusets söner. Och vad kan du ge mig för sanning om det som hände i form? Mörkvänner, högste generalkommandant. Mörkvänner? Nile skrockade till glädjelöst. Ett par veckor tillbaka tog jag emot en rapport från dig där du meddelade att Jeffram Bornholt var den svartes tjänare därför att han förde trupper mot Thomas huvud i strid med dina order. Rösten blev farligt mild. Vill du nu att jag ska tro att Bornholt, en mörkvän, ledde 1000 av ljusets söner i döden i strid mot andra mörkvänner? Huruvida han var en mörkvän eller ej kommer vi aldrig att få veta, sa Carradine lugnt, eftersom han dog innan han kunde tas i förhör. Skuggans ränker är dunkla och framstår ofta som vansinniga för de som vandrar i ljuset. Men att de som intog form var mörkvänner råder det inga tvivel om. Mörkvänner och Aesir som stödde en falsk drake. Det var kraften som utplånade Bornholt och hans mannar, det är jag övertygad om, högste generalkommandant. Liksom den utplånade de härar som Terrorborn och Aradroman sände ut mot mörkvännerna i form. Och vad säger ni om uppgiften att de som intog form kom från andra sidan Arith-havet? Carradine skakade på huvudet. Högste generalkommandant, det sjuder av rykten bland folket. Vissa menar att det var de härar som Arthur Hökvinge sände ut över havet för 1000 år sedan som nu hade återvänt för att kräva landet som sitt. En del påstår sig till och med ha sett Hökvinge själv i form och hälften av alla legendernas hjältar därtill. Hela västerlandet är statt i kokning från Terrorborn till Seldre och varje dag bubblar 100 nya rykten upp till ytan. Vart och ett mer fantastiskt och orimligt än det förra. Dessa så kallade Sjonsen var ingenting annat än en ny samling mörkvänner. Patrask som kommit samman för att ge stöd åt en falsk drake. Skillnaden är att det denna gång skedde med öppet stöd från Aesir Dena. Vad har du för bevis?
Nile lät som om han betvivlade vad Carradine hade sagt.
Har ni tagit fångar? Nej, högste generalkommandant. Som Byr har utan tvekan berättat att Bornholt lyckades driva dem på flykten. Och av dem som vi har förhört är det sannligen ingen som har erkänt sig skyldig till att stödja en falsk drake. Vad gäller bevis? Det är uppdelat i två delar om högste generalkommandanten tillåter.
Nile gjorde en otålig gest.
Första delen är negativ. Få skepp har någonsin försökt korsa Arith-havet och av dem har de flesta aldrig återvänt. De som kom tillbaka vände om innan de fick slut på vatten och proviant. Inte ens havsfolket korsar Arith-havet och de seglar ändå vart helst det finns någon att handla med. Till och med till länderna bortom Eilöknen. Högste generalkommandant. Om det finns riken på andra sidan havet så är de allt för avlägsna. Havet är för stort. Att föra en här över ett sånt hav skulle vara lika omöjligt som att flyga. Kanske, sa Nile dröjande. Tveklöst talar tecknen emot det. Var i består er andra del? Högste generalkommandant, många av dem som vi har tagit i förhör har talat om vidunder som kämpade för mörkvännerna. Detta har de vidhållit även i utfrågningens sista stadier. Vad skulle dessa vidunder kunna vara?
Om inte Trollhocker och andra skuggans yngel som på något sätt förts dit från stora fördärv. Carradine slog ut med händerna som om detta var allt som behövde sägas. De flesta tror att Trollhockerna bara är sagoväsen, skrönor påhittade av resande handelsmän. Och annars tror de att alla Trollhocker blev utplånade under troll och krigen. Vad skulle de kalla en trollock om inte ett vidunder? Ja, du kanske har rätt, son Carradine. Kanske, märk mina ord. Nile ville inte ge Carradine tillfredsställelsen att veta att han höll med. Låt honom arbeta en stund. Men hur förklarar du honom? Han pekade på de hoprullade teckningarna. Om han kände Carradine rätt hade inkvisitorn egna exemplar av bilden i sitt gemak. Hur farlig är han? Kan han leda kraften? Inkvisitorn ryckte bara på axlarna. Kanske kan han leda kraften, kanske inte. Acedena skulle utan tvekan kunna lura i folk att en katt kan leda kraften, om de så önskade. Och vad gäller hur farlig han är? Alla falska drakar är farliga tills de blivit krossade. Och en som har Tervallons öppna stöd i ryggen är tiofalt farligare. Men han är mindre farlig nu än han kommer att vara inom ett halvår om han tillåts fortsätta obehindrat. De fångar som jag har förhört har aldrig sett honom och hade ingen aning om var han befinner sig nu. Hans styrkor är splittrade. Jag betvivlar att det någonstans finns mer än 200 anhängare samlade på samma ställe. Terrabon och Aradroman skulle med lätthet kunna sopa undan dem om de inte vore så upptagna med att strida sinsemellan. Inte ens en falsk drake, sa Nile torrt, räcker för att de ska glömma sin 400-åriga tvist om Elmoth-slätten. Som om någon av dem skulle vara stark nog att hålla området. Carradines min var oförändrad och Nile undrade hur han kunde vara så lugn. Ditt lugn kommer snart att vara till ända, åklagare. Det är oviktigt, högste generalkommandant. Vintern tvingar dem att stanna i sina läger, bortsett från spridda räder och skärmytslingar. När vädret blir varmt nog för att trupper ska kunna sättas i rörelse. Bornhold tog bara hälften av sin legion med sig i döden på Tormans huvud. Med den andra hälften ska jag jaga ner och dräpa den falske draken. Ett lik utgör ingen fara för någon. Och om ni skulle möta det som Bornhold tydligen mötte, Eichager som brukar kraften för att döda. Deras häxkonster skyddar dem inte mot pilar eller knivar i mörkret. De dör lika snabbt som någon annan. Carradine log. Jag lovar er att jag ska ha lyckats före sommaren. Nile nickade. Mannen var lugn nu, säker på sig själv. Säkerligen var de farliga frågorna redan ställda vid det här laget, om de skulle komma alls. Du borde minnas att jag anses vara en skicklig taktiker, Carradine. Varför, sa han stillsamt, förde du inte dina egna styrkor till form? Med mörkvänner på Tömmans huvud, med en hel här av mörkvänner som höll form. Varför försökte du hindra Bornhold? Carradine blinkade, men hans röst förblev stadig. Till en början var det bara rykten, högste generalkommandant. Rykten så otroliga att ingen kunde tro dem. När jag hade uppdagat sanningen bakom dem hade Bornhold redan gått till strid. Han var död, mörkvännerna spridda för vinden, och dessutom var min uppgift att bringa ljuset till Olmoth-slätten. Jag kunde inte bryta mot mina order för att jaga rykten. Din uppgift, sa Nile. Hans stämma blev allt starkare. Carradine var huvudet högre än han, men tog likväl ett steg tillbaka. Din uppgift? Din uppgift var att erövra Olmoth-slätten. Ett tomt ämbar som ingen håller annat än med ord och anspråk. Och allt du behövde göra var att fylla det. Riket Olmoth skulle ha återuppstått, styrt av ljusets söner, utan att vi skulle behöva låtsas underkasta oss någon futtig kung. Amadasia och Olmoth, som ett skruvstäd kring Terrabon. På 5 år skulle vi ha kunnat härska där så som vi härskar i Amadasia, och allt detta har du spolierat. Äntligen bleknade Carradines leende. Högste generalkommandant, protesterade han. Hur skulle jag kunna förutse vad som skulle hända? Att det skulle dyka upp en ny falsk drake? Att Terrabone och Aerodoma slutligen skulle gå till krig efter att bara ha hotat varandra under alla dessa år? Och att Aes Sedena skulle visa sitt sanna ansikte efter 3000 år av hyckleri? Likväl är inte allt förlorat. Jag kan spåra upp och förgöra denne falske drake innan hans anhängare hinner förena sina krafter. Och nu när Terrabone och Aerodoman har försvagat varandras krafter kan jag rensa bort dem från slätten utan... Nej, fräste Nile. Det är slut med dina planer, Carradine. Kanske borde jag överlämna dig till dina egna åklagare redan nu. Storinkvisitorn skulle inte ha någonting att invända. Han söker med ljus och lykta efter någon som kan få skulden för det som har hänt. Han skulle aldrig självmant lämna ut en av sina egna. Men jag betvivlar att han skulle säga emot om jag angav dig. Efter några dagar i förhörsrummet skulle du erkänna vad som helst. Till och med att du är mörkvän själv. Du skulle få smaka på bödens yxa innan en vecka hade gått. Svettpärlor hade brutit fram på Carradines panna. Högste generalkommandant, han svalde. Högste generalkommandant, det tycks mig som om ni antyder en annan lösning. Om ni bara säger vad det är ska jag lyda, så som jag har svurit att göra. Nu, tänkte Nile, nu är det dags att kasta tärningarna. Det ilade i huden som vore han i strid och plötsligt upptäckte att alla inom 100 stegs avstånd var fiender. En högste generalkommandant ställdes aldrig inför böden, men mer än en av hans föregångare hade gjutit en plötslig oväntad död för att efter en kort sorgetid ersättas av någon med mindre farliga idéer. Son Carradine, sa han med orolig stämma. Du ska försäkra dig om att denne falske drake inte dör. Och om någon HD skulle komma att vända sig mot honom istället för att stödja honom får du göra bruk av dina knivar i mörkret. Inkvisitorn bara gapade. Likväl repade han sig snabbt och gav Nile en lång, begrundande blick. Att döda HD är vår plikt, men att låta en falsk drake verka i frihet, det skulle vara... förräderi och hädelse. Nile tog ett djupt andetag. Han kunde känna dolkarna som osedda väntade i skuggorna. Men nu hade han gjort sitt drag. Det är inte förräderi att göra vad som måste göras. Och till och med hädelse kan vara berättigad för att uppnå målet. Dessa två meningar var nog för att döda honom. Vet du hur man går tillväga för att samla folk bakom sig, Carradine? Det snabbaste sättet? Inte. Släpp lös ett lejon. Ett vansinnigt, blodtörstigt lejon på gatorna. Och när paniken griper människorna, när den har förvandlat deras hjärtan till vatten, stig då fram och tala lugnt om att du ska ta hand om det. Sen dödar du lejonet och befaller dem att hänga upp kadavret där alla kan se det. Innan de har fått tid att tänka efter utdelar du en ny befallning och de lyder. Om du fortsätter att befalla kommer de att fortsätta att lyda. Ty du var den som frälste dem och vem kan vara bättre att lyda? Carradine vred obeslutsamt på nacken. Har ni för avsikt att erövra allt sammans, högste generalkommandant? Inte bara Elmoth-slätten, utan Terrabone och Aerodoman också. Mina avsikter är det endast mig förunnat att känna. För dig räcker det att lyda, så som du har svurit. Jag väntar mig att få höra talas om budbärare på snabba hästar redan ikväll. Jag är övertygad om att du vet hur en order ska formuleras så att ingen misstänker vad de inte bör misstänka. Om du måste jaga någon, låt det då bli Terrabonierna och Domani. De får inte döda mitt lejon. Nej, vid ljuset. Vi ska tvinga dem att sluta fred. Som högste generalkommandanten befaller, sa Carradine beredvilligt. Jag hör och lyder. allt för beredvilligt.
Nile log ett kallt leende. Om din ed inte skulle vara stark nog bör du minnas detta. Om den falske drake skulle dö innan jag befaller det, eller om häxorna från Tarvalon får tag på honom, då kommer du en morgon att bli funnen med en dolk genom hjärtat. Och om någon olycka skulle drabba mig, även om jag skulle dö av ålderssvaghet, kommer du att vara död inom en månad.
Högste generalkommandant, jag har svurit att lyda.
Det har du, avbröt Nile honom.
Se till att minnas det.
Och nu, gå.
Som ni befaller, högste generalkommandant.
Den här gången var Carradines röst inte så stadig. Dörren stängdes bakom inkvisitorn.
Nile gned sina händer.
Han frös. Tärningarna var satta i rullning och ingen kunde säga vad de skulle visa när de stannade. Den sista striden var sannligen i antågande. Inte legendernas Tarmogaden, då den svarte skulle bryta sig fri och möta draken återfödd. Inte det, det var han övertygad om. Möjligen var det sant att Aesir Dena under sagornas ålder hade gjort ett hål in till den svartes fängelse i Shaul Gul. Men Luce Therin Frendebane och de hundrades brödraskap hade åter förseglat det. Den svartes motdrag hade besmittat den manliga halvan av urkällan för evig tid, sått vansinnet hos de manliga Aesir Dena och på så vis inlett världsfallet. Men en enda av dessa legendens Aesir Dena hade ensam varit mäktig sådant som idag 10 av häxorna från Tarvalon inte förmådde göra. Förseglingen skulle hålla.
Kall logik var Pedro Niles område och han hade räknat ut hur Tarmogaden skulle gestalta sig. Horder av bestialiska trollocker skulle välla fram ur stora fördärv, så som de hade gjort under trollockkrigen 2000 år tidigare, anförda av myrdrailer, halmen, och kanske till och med nya, mänskliga svartfurstar hämtade ur mörkvännernas led. Ett sånt angrepp skulle mänskligheten inte kunna motstå, splittrad som den var i sinsemellan fejdande riken. Men han, Pedro Nile, skulle ena mänskligheten bakom ljusets söners fanor. Nya legender skulle spinnas, berättelser om hur Pedro Nile utkämpade Tarmogaden och segrade. Först, muttrade han. Först släpper man lös ett blodtörstigt lejon.
Ett blodtörstigt lejon?
Nile spann runt när en benig liten man med stor krok i näsa steg fram bakom ett av baneren på väggen. Han hann precis skymta en panel som gled igen innan baneret föll tillbaka mot väggen.
Ordaith, fräste Nile. Jag visade dig den hemliga gången för att du skulle kunna komma när jag kallade utan att halva borgen behövde få veta det. Inte för att du skulle lyssna på mina privata samtal.
Ordaith bugade mjukt medan han gick över golvet.
Lyssna, ers högvördighet.
Något sånt skulle jag aldrig göra. Jag kom just och kunde inte undgå att höra de sista orden. Det var allt.
Ett hånfullt småleende spelade på hans läppar. Men så vitt Nile hade sett lämnade det aldrig mannens ansikte. Inte ens när han saknade alla anledningar att tro sig vara iakttagen.
Den lille benige mannen hade dykt upp i Amadeusia en månad tidigare, mitt i vintern. Trasig och halvt ihjälfrusen hade han varit. Och likväl hade han lyckats prata sig fram genom alla skikten av vakter tills han nådde Pedro Nile själv. Han hade känt till saker om det som timat på Tomas huvud. Saker som inte fanns med i Carradines omfattande och med en dunkla rapporter. Ej heller i Byers berättelse eller i någon annan rapport eller något rykte som kommit till Niles kännedom. Hans namn var givetvis uppdiktat. På gamla språket betydde Ordaith malört. När Nile konfronterade honom med detta sa han emellertid bara: vilka vi en gång var har gått förlorat och livet är bittert. Men han var slug. Det var han som hade hjälpt Nile att se det mönster som dolde sig bakom händelserna ute i världen. Ardaith gick fram till bordet och tog upp en av teckningarna. När han hade rullat upp pergamentet så mycket att den unge mannens ansikte syntes blev hans leende bredare, nästan en grimas.
Nile var fortfarande förargad över att mannen hade kommit utan att vara kallad. Så du tycker att en falsk drake är någonting lustigt, Ardaith? Eller skrämmer han dig?
En falsk drake, sa Ardaith lågmält. Ja, naturligtvis så måste det vara. Vem skulle det annars kunna vara?
Han lät höra ett gällt skratt som frestade på Niles nerver. Ibland trodde Nile att Ardaith var åtminstone halvt vansinnig.
Men slug är han, vare sig han är galen eller ej.
Vad menar du, Ardaith? Det låter som om du känner honom.
Ardaith ryckte till, som om han hade glömt att högste generalkommandanten var där.
Känner honom?
Och nog känner jag honom, ers högvördighet. Han heter Rand Althor. Han kommer från Trufloden, en halvt bortglömd del av Andor, och är en mörkvän, så långt gången på skuggans väg att er själ skulle darra om ni visste hälften.
Trufloden, sa Nile fundersamt. Någon nämnde en annan mörkvän därifrån, en annan yngling. Märkligt att tänka sig att mörkvänner skulle komma från en sån plats, men de finns sannoliken överallt.
En annan är högvärdighet, sa Ardaith, från Tjufloden. Skulle det kanske kunna vara Matrim Cawthon eller Perrin Ibarra? De är i samma ålder som han och genomsyrade av ondskan i nästan samma grad.
Det namn jag hörde nämnas var Perrin, sa Nile med fundersam min.
Tre stycken, säger du. Från Tjufloden kommer bara ull och tobak.
Jag betvivlar att det finns någon annan bebodd plats som är så isolerad från resten av världen.
I en stad måste mörkvänner i någon utsträckning dölja sin sanna natur. De måste umgås med andra, med främlingar som kommer från andra platser och far igen, som kan tala om vad de har sett. Men i lugna små byar, avskurna från omvärlden, de två utomstående någonsin kommer, vilken plats kan vara bättre om alla är mörkvänner?
Hur kommer det sig att du känner namnen på tre mörkvänner, Ardaith? Tre mörkvänner från en by ute i ödemarken. Du har många hemligheter, Malört, och fler överraskningar att dra fram ur rockärmen än en lekare.
Hur skulle någon kunna berätta allt han vet, ers högvärdighet, sa den lille mannen lent.
Det skulle bara vara tomt prat, ända tills något av det visade sig vara användbart.
En sak ska jag säga, ers högvärdighet. Denne Rand Althor, denne drake har djupa rötter i Trufloden.
Falsk drake, sa Nile vast, och den andre bukade sig.
Naturligtvis, ers högvärdighet, jag sa fel. Plötsligt blev Nile medveten om att Ardaith var i färd med att knöla samman teckningen, reviden.
Fastän mannens ansikte hela tiden hade förblivit oberört, bortsett från det sardoniska leendet, ryckte händerna krampartat i pergamentet. Sluta med det där, befallde Nile. Han ryckte åt sig teckningen och slätade ut den bäst det gick. Jag har inte så många bilder av denne man att jag kan låta dem bli förstörda.
En stor del av teckningen var bara en suddig massa och en stor reva löpte över den unge mannens bröst. Men mirakulöst nog var ansiktet orört. Förlåt mig, ers högvärdighet. Ardaith bugade djupt, men leendet var oförändrat. Jag hatar mörkvänner.
Nile studerade ansiktet, tecknat med krita.
Rand Althor från Trufloden.
Jag kanske måste ta itu med Trufloden när snön smälter undan. Kanske.
Som ni önskar, ers högvärdighet, sa Ardaith förbindligt.
Den vredgade min som förvred Carradines anlete när han skred genom borgens korridorer fick alla andra att undvika honom.
Fast sanningen att säga var det få som sökte åklagarnas sällskap. De tjänare som var ute på något ärende försökte smälta in i stenväggarna. Och till och med män vars höga rang visades av guldtränsar på de vita mantlarna valde en annan korridor när de såg hans ansikte. Han vräkte upp dörren till sitt rum och slog igen den bakom sig med ett brak. Han fann inte det nöje han brukade i de utsökta mattorna från Terrebonne och Tyr i prunkande rött, blått och guld. Ej heller i de vackert inramade speglarna från Ilien eller i bladguldsornamenten på det långa, ypperligt utsirade bordet som stod mitt på golvet. En mästare från Lugard hade ägnat nästan ett år åt detta bord. Men den här gången såg Carradine det knappt. Sherbon! För en gångs skull kom inte hans betjänt genast. Han skulle vara här och göra rummen i ordning. Ljuset bränner dig, Sherbon. Var är du? Han uppfattade en rörelse ur ögonvrån och vände sig om, redo att fara ut mot den olycksalige Sherbon. Hans förbannelser fastnade i halsen när en myrdrail tog ännu ett steg mot honom med en huggormsgras. Dess gestalt var den hos en man av medellängd, men där upphörde alla likheter. De svarta kläderna, svarta som döden själv, rörde sig knappt och myrdrailen gled fram över golvet. De fick den likbleka hyn att verka än vitare, och den hade inga ögon. Myrdrailens ögonlösa blick fyllde Carradine med fasa, så som den gjort med tusentals före honom. Vad? Carradine tystnade, försökte fukta sin torra mun, försökte få rösten att återgå till sin vanliga ton. Vad gör ni här? Rösten lät fortfarande gäll. Halvmannens blodlösa läppar krusades av ett leende. Där skuggor finns, dit kan jag gå. Rösten lät likt en orm som slingrade genom döda löv. Jag vill ha alla dem som tjänar mig under uppsikt. Det tjänade ingenting till. Med en kraftansträngning lyckades Carradine slita blicken från det bleka ansiktet och vända ryggen till. En kall kåre löpte längs hans ryggrad. Att stå med ryggen mot en myrdrail. Allting i rummet syntes tydligt i spegeln på väggen framför honom. Allting utom halvmannen. Myrdrailen var bara en otydlig fläck. Knappast lugnande att se på, men bättre än att behöva möta dess genomträngande granskning. Carradines röst återfick något av sin styrka. Jag tjänar mörk. Han avbröt sig, plötsligt medveten om var han befann sig. Mitt i hjärtat av ljusets borg. Minsta rykte om de ord som han varit nära att säga skulle räcka för att ställa honom inför ljusets hand. Till och med den lägste bland ljusets söner skulle hugga ner honom på fläcken om han hörde detta. Han var ensam, bortsett från myrdrailen, och kanske Sherbon. Var är han, den uslingen? Det skulle ha varit en lättnad att dela halvmannens blick med någon, även om han skulle bli tvungen att göra sig av med denne någon efteråt. Men likväl sänkte han rösten. Jag tjänar mörkrets herre, så som ni också gör. Vi tjänar båda. Om det är så du vill se det. Myrdrailen skrattade. Ett ljud som fick Carradine att skälva in i märgen. Nu vill jag veta varför du är här och inte på Elmoth-slätten. Jag blev kallad hit av högste generalkommandanten. Din högste generalkommandants befallning är träck, raspade Myrdrailens röst. Du fick i uppdrag att finna människan som kallas Rand Althor och döda honom, före allt annat, framför allt annat. Varför lyder du inte? Carradine drog djupt efter andan. Den ögonlösa blicken mot hans rygg kändes som en kniv längs ryggraden. Förhållandena har förändrats. Vissa saker ligger inte lika mycket inom min kontroll som tidigare. Ett strävt skrapande ljud fick honom att hastigt vända sig om. Myrdrailen drog handen över bordsytan och tunna träspån ringlade från dess naglar. Ingenting har förändrats, människa. Du avsvor dig dina eder till ljuset och svor nya eder. De ederna ska du lyda.
Garrodin hajade till när han såg fårorna i det polerade trät. Han svalde hårt.
Jag förstår inte. Varför är det plötsligt så viktigt att döda honom? Jag trodde att mörkrets herre ämnade använda sig av honom.
Försöker du fråga ut mig? Jag borde ta din tunga för det. Din uppgift är inte att fråga eller att förstå. Din uppgift är att lyda. Du ska ge hundar lektioner i lydnad. Förstår du det?
Fothund, lyd din herre.
Vreden krälade sig upp genom skräcken och Carradine grep vid sin sida.
Men svärdet var inte där. Det låg i rummet intill där han hade lämnat det innan han gick till sin audiens hos Pedro Nile.
Myrdrailen rörde sig snabbare än en huggorm. Carradine öppnade munnen för att skrika när dess hand slöts runt hans handled i ett järnhårt grepp. Benen tryckte samman, sände blixtar av skärande smärta genom armen. Skriket hann aldrig lämna hans läppar, ty med andra handen grep halmannen om hans haka och tvingade samman käkarna. Hans hälar lämnade golvet, sedan tårna. Grymtande, gurglande hängde han där i Myrdrailens grepp.
Hör på mig nu, människa. Du ska finna denne yngling. Finna honom och döda honom så fort som möjligt. Tro inte att du kan gömma dig. Det finns fler bland dina söner som kan tala om för mig om du viker från målet. Men någon uppmuntran ska du också få. Om denne Randall Thor inte är död inom en månad kommer jag att ta någon av ditt blod. En son, en dotter, en syster, en farbror. Du kommer inte att veta vem, inte förrän den utvalde har gjutit en plågsam död. Om Randall Thor lever ännu en månad tar jag en till. Och sedan ännu en och ännu en. När ingen av ditt blod finns kvar utom du själv, om han då fortfarande lever, då tar jag med dig till själva Shaul Ghul.
Den log.
Det kommer att ta dig flera år att dö, människa. Förstår du mig nu?
Carradine lät höra ett ljud, till hälften stön, till hälften gnyende. Det kändes som om halsen skulle knäckas.
Myrdrailen morrade och vräkte iväg honom tvärs över rummet.
Carradine slog i den bortre väggen och gled ner på mattan, bedövad. Han låg med ansiktet mot golvet och kämpade för att återfå andan.
Förstår du mig, människa?
Ja, jag hör och lyder, lyckades Carradine viska ned i mattan. Det kom inget svar. Han vred på huvudet och det högg till av smärta i halsen.
Rummet var tomt så när som på han själv.
Halmen kunde rida skuggor som hästar, så sades det i sagorna. Och när de vände sidan till försvann de. Ingen mur kunde hålla dem utanför.
Carradine ville gråta. Han hävde sig upp och svor över smärtan i handleden.
Dörren öppnades och inhastade Sharborn, en välgödd man med en korg i famnen.
Han stannade och tittade storökt på Carradine.
Herre, är allt som du ska? Förlåt att jag inte var här, herre, men jag gick för att köpa frukt till er.
Med sin friska hand slog Carradine korgen ur Sharbons händer så att de skrumpna vinteräpplena rullade bort över mattorna och gav sedan mannen ett slag över ansiktet med baksidan av handen.
Förlåt mig, herre, viskade Sharborn.
Hämta papper, penna och bläck, morrade Carradine. Fort, din idiot. Jag har order som måste skickas.
Men vilka order? Vilka?
När Sharborn rusat iväg för att lyda sin herre stod Carradine kvar och tittade på fårorna på bordet.
Han rös.